en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Frankrike, England, Irland. Ja, Sverige lottades i dödens grupp. Hur ska det här gå? Vi snackar givetvis EM-kvalet och det nya formatet. Men även vilka som tog chansen under den senaste samlingen. För vilka döljer sig bakom epiteten den konstanta giganten, nykomlingen och återvändaren. Dessutom så ser vi fram emot den svenska tävlingssäsongen som drar igång till helgen och tippar hur det går i Svenska Cupen. För visst finns det chans för skrällar. Och nej, vi är inte helt överens. Med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, varmt välkomna till ett nytt avsnitt och ja, det har ju knappt lagt sig än det har lottats ett EM-kval. Men innan vi diskuterar den svenska madrömsgruppen får vi väl ändå säga det som blev dödens grupp, så måste jag ju kolla hur läget med dig, Saga.
Det är kanonbra med mig. Jag har en förberedelsevecka nu här. Jag ska faktiskt iväg på fredag med F17-landslaget på M-kval 2 som bevakare. Så jag sitter med lite pirr i magen och det är liksom lite nytt som man inte riktigt har gjort tidigare. Men jag ser väldigt mycket fram emot den utmaningen och få vara en del av det kvalet. Så, att, så sitter jag med lite pirriga känslor. Och Anna, var sitter du någonstans?
Ja, jag sitter i solen, eller jag på att säga. Nu har jag gått och stängt in mig här i ett hotellrum. Men jag är ju faktiskt på semester. Tar en liten paus från semestern för att podda en dag som denna, såklart. Så som man gör när det har lottats ett EM-kval. Men vi har också utlovat att det ska komma ett avsnitt denna veckan. Så att, då får man ta en liten paus och det kanske är lika bra det. För att jag har eventuellt bränt mig lite på ryggen precis. Så att... det gör lite ont att sitta här, men vad fan. Det ska inte klaga, det är otroligt skönt att få se lite solljus. Och det är svårt att liksom inse, jag pratade med min syster här i helgen som hade varit på herrarnas cupmatch. Då hon hade varit på Öster IFK Luleå var det väl som spelade i Växjö. Och jag fick tag på henne precis när hon kom innanför dörren och hon pratade om hur hon hade 3 lager byxor, 5 par strumpor och jag kommer inte ihåg hur mycket liksom tröjor det var på för att överleva en match utomhus. Jag har så svårt att liksom se det framför mig just nu när det är 25 grader och sol här. Jag vill inte tillbaka till det där. Jag ska försöka ta med det här vädret tillbaka. Det här känns som mycket bättre fotbollsväder så att säga. Och det är faktiskt det vi ska prata om. Fotbollen. Och vi börjar med lottningen för den har ganska precis genomförts och Sverige, ja, vi visste ju att det skulle bli en tuff grupp. Det kunde inte bli något annat med det nya kvalformatet. Sverige är kvar i den högsta divisionen. Det lyckades man ju med i och med 10-0 mot Bosnien. Det där var ju faktiskt aldrig ens någon diskussion, men man är kvar där. Men det hade ju gått att få lite lättare. Alltså, Saga, tittar vi på gruppen så är det Frankrike, England, Irland. Det är 3 av 4 semifinalister från det senaste Europamästerskapet i en och samma kvalgrupp. Vad hände där?
Ja, men det är så ruggigt. Och du vet Anna, för de som då inte vet, så precis innan lottningen går så skriver jag till dig, okej, okay, mardrömslottningen blir om det skulle vara Spanien, England, Irland. Ja, tro fan att det blir i alla fall England och Irland. Men vi fick Frankrike på köpet istället. Så det som du säger, det är ju en mardrömslottning. Och jag har ganska mycket tankar om den här lottningen. Men vid första liksom, instinkt så kände jag bara, åh, ursäkta, helvete vad svårt det kommer bli. Men jag vet inte om jag ska hoppa rakt in i mina tankar, eller vad tycker du?
Ja, men kör, jag vill höra dina tankar om det här, för jag kan säga att de har snurrat här också rejält. Så låt oss börja med att lyssna på hur tankarna har gått hemma hos dig.
Nej, men så här, först och främst så tänker man ju så här, om man inte kommer då topp två i sin grupp så kan man ju fortfarande gå vidare. Det måste vi verkligen klargöra, så det är ingen fara på taket om man inte vinner sin grupp. Men sen är det ju ändå den här känslan av att man skulle gärna vilja se det svenska laget gå direkt till ett EM. Det är ju bara så. Det är ju liksom ingen som sitter hemma och tycker att det ska vara en svårare väg än nödvändigtvis behöver vara. Men när jag ser de här lagen så kan jag vända det på två håll. Det ena är då att jag ser att England, Frankrike kommer ta hem liksom andra, eller första och andra plats. Men åt andra hållet så fick jag en liten sån här, du vet, det smyger sig in hoppet. Och det hoppet är ju ändå fint. För man börjar tänka tillbaka, vad gillar Sverige för typ av matcher? Ja, men vi gillar ju motstånd som är ruggigt tuffa. För vi har en förmåga, och jag säger alltid vi, men Sverige har ju en förmåga att spela mot väldigt bra motstånd. Och vara smarta i sin liksom, taktik och sen få ut det bästa i offensiven. Så det behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Men jag har väldigt svårt att säga att varken då England eller Frankrike ska misslyckas med sitt gruppspel. Det är bara så jag känner genuint. Sen tror jag att Sverige kommer att ha det mycket, mycket mer bekvämt om de går till playoff. Och sen i slutligen liksom, nästa runda också då för att gå vidare till EM-slutspelet. Så att, jag ska väl säga så här. Jag tror det är goda chanser för Sverige att ta sig till EM. Jag tror bara inte det kommer gå genom första gruppspelet då. För jag ser ju bara att England och Frankrike är betydligt starkare. England definitivt. Men vet du om kul grejerna? Jag tänkte på var att jag gick in på sociala medier såklart och kollade på till exempel hur Englands publik reagerade. Och de skrev samma sak som vi sitter och pratar om här. Nej, vad är det här? UEFA vill inte att England ska ha det lätt. Varför ska vi få så svår grupp? Frankrike, Irland och Sverige. Så att jag tror någonstans att det är charmen med det att ingen där ute tänker ju att Sverige är ett enkelt motstånd. Så att vi får ha med oss det. Sverige är ett bra landslag. Så det var lite mina initiala tankar. Hur tänkte du?
Nej, men lite om jag ska ta vidare det du är inne på slutet. Det var ju också så det lät från de svenska spelarna i samband med matcherna mot Bosnien här. Både Filip Angeldal och Kosovare Aslani sa ju det att vi vet att vi är det tuffaste laget i grupp 3. Det är ingen som vill ha oss. Och Angeldal sa väl till och med att men det är de som kommer gråta. Det är inte vi efter lottningen. Nu har vi inte pratat med de här spelarna efter lottningen, så jag vet inte vad de känner för den här gruppen. Men jag började ju känna, vad har vi gjort Gael Tallman, den schweiziska landslagsmålvakten som ju var den som drog bollarna i den här lottningen. Jag började känna, det kunde som sagt inte bli mycket värre än så här. Ja, det är väl om vi hade bytt ut Spanien mot Frankrike. Men det är inte jättestor skillnad på de två motstånden ändå. I den där gruppen så var ju det de två lagen som kändes absolut tuffast att ställas mot. Så att, nej, det känns ju som att det kommer att bli tuffa matcher. Det som blir kul med det är ju att det lär bli bra matcher. Och som Peter Gerhardsson var inne på efterlottningen nu. Han vägrar ju säga att det här är dödens grupp. Och där han tycker, han gillar inte det ordet överhuvudtaget. Det är väldigt in character för Peter Gerhardsson. Han är ju också inne på det att det här gör ju att alla lag kommer att kunna plocka poäng mot varandra. Det kommer vara en väldigt oförutsägbar grupp. Och det såg man ju också om man tänker tillbaka på hur Nations League-äventyret utspelade sig för Sverige i höstas. Det är ju liksom, det här är ju baserat på samma koncept. Det är ju därför det ser ut som det gör i det här EM-kvalet. Att man ställs mot de bästa lagen. Och det blev ju så. Där hade väl de flesta kanske räknat in att ja, men Spanien kommer nog vinna gruppen. Sverige kan vara med och utmana kanske om den där vinsten eventuellt. Men annars är ju Sverige given tvåa. Så blev det ju inte. Utan Sverige kunde förlora mot Schweiz helt plötsligt i en snöig match i Luzern. Sverige kunde spela oavgjort hemma mot Italien. Alltså, jag tror att vi kommer se lite samma sak i det här, att alla lagen kommer kunna ta lite oväntade poäng. Någon kommer kunna skrälla här och där. Och det gillar man ju. Och jag tror ju också att det är viktigt för Sveriges del. Det har man pratat om inför i princip alla mästerskap och de senare åren. Att ja, men man måste få möta de bättre motstånden för att själva hela tiden matchas in i det. Att bli bättre en mot en. Att som landslag ställas mot det här. Det funkar inte bara att en del spelare ute i klubbar där man utvecklar. Det är ju givetvis också otroligt viktigt just till exempel sina en mot en kvaliteter. Men att man som landslag faktiskt ställs mot de här bättre motstånden. Så att jag tror att det kommer bli bra, jag tror att det kommer bli tufft. Jag tror ju precis som du inte att vi kommer kunna stå i juli och fira något säkrat avancemang till EM. Det är ju det de lagen som kommer etta och två i gruppen kommer kunna göra där precis innan OS drar igång. Det är väl möjligtvis det som kan vara lite positivt att ha ett lag som Frankrike i sin grupp. För de ska också fokusera på ett OS som börjar ganska direkt efter. Det behöver ju inte Sverige göra. Sverige ska ju faktiskt få lite ledigt för en gångs skull där. Det är det jag väljer att se det som nu istället för att gråta över den missade OS-platsen. Den är fortfarande tung. Men nej, det känns som att det här kommer bli svinkul matcher, men det kommer ju bli svårt. Alltså det kommer ju bli otroligt svårt. Och vill du veta vilka jag tycker absolut mest synd om just nu?
Berätta.
Det är ju stackarna Magnus Andersson och Marika Nomanski-Lyfors. Alltså landslagets teamkoordinator och landslagschef som alltså nu på mindre än en månad ska rodda ihop den här första samlingen. Vi vet fortfarande när vi spelar in så är det inte satt exakta speldatum, spelplatser och sådär än. Och det är väl kanske inte så konstigt för nu måste man lite snabbt här hitta arenor som är tillgängliga inom en månad. Ja, det är klart att Sverige har prellbokat arenor för att man vet hur de här fönstren ligger och sådär. Men allt det där maskineriet som nu ska sättas och matcher och hit och dit och så ska allt funka. För det är ju så att kvalet inleds direkt efter påsk. Man samlas annan dag påsk tror jag för den där samlingen och så drar matchandet igång. Så att, det kommer ju bli åka av i vår, men det borde väl bli en jäkligt kul åktur, eller?
Otroligt rolig. Alltså, jag tyckte du tryckte på en bra poäng där med det här formatet som är just nu, eller som de har börjat föra in på även damsidan. Det är ju för att maximera motståndet. Det ska vara tuffa matcher och det ska vara för att det ska finnas en utveckling och inte hela tiden. Men det ska inte vara en 10-0 mot Bosnien. Det är klart att det inte blir positivt. Det har vi pratat om tidigare, med varken för Bosnien eller för Sverige. Det enda fördelen för oss var att vi kunde, jag säger lite slarvigt nu, skola in nya spelare i truppen. Och det kommer vi prata mer om. Men just den här gruppen ser jag fram emot för att jag tror att de här matcherna kommer bli helt underbara. Och jag vill också nämna det att Irland, det är ju inte ett lag man räknar bort. Alltså det är ju inte så att vi fick ett enkelt, tredje lag för Sverige. Utan det blir ju ett tungt rakt igenom. Men jag kan tänka dig matcherna mellan England och Irland. Hur jävla kul blir inte de? Alltså jag tänkte på Katie McCabe kommer ju få möta typ exakt alla sina lagkamrater och motståndare från Women's Super League. Så att, jag känner bara att det kittlar så mycket med typ egentligen alla de här mötena i gruppen som Sverige spelar. Så att jag är inte negativ till den. Det är bara att man får ju vara lite realistisk också. Med tanke på hur det har kanske sett ut och vilka matcher som spelas. Jag väljer ju också att säga det så här. Att playoff-matcherna blir ytterligare chans för Gerhardsson och Wikman. Att återigen skola in den nya generationen. De spelarna som vi fick se i playoffen mot Bosnien, där kommer vi få ytterligare chanser i tävlingsformat, inte bara träningsmatcher och så vidare, utan bara känna det här liksom att det är hetluften direkt, och det tror jag att det är absolut bästa sättet att få in en ny spelare när alla förutsättningarna är så naturliga som möjligt för en tävlingssituation. Så att jag är ändå lite taggad, fast jag känner så här: okej, dödens grupp, panikens mamma, och sen så bara nej. Ja, men det känns ändå okej. Lite roligt att Talma som du pratade om, som gjorde lottningen, dragningen, vi spelade faktiskt ihop i Sassuolo. Jag har inte sett henne sedan dess, så att när jag såg henne i rutan, jag bara, ah, där är hon. Så det var ju lite rolig sammanträffande. Och det kanske så att hon har agg mot mig fortfarande för att jag lämnade så tidigt från Italien. Så att det är kanske nu hon ger igen till Sverige. Jag vet inte, vi får kanske följa upp med henne med det.
Det är alltså dig vi ska skylla på, okej. Ja, jag förstår.
Ja, jag kan axla denna. Om det är någon som är riktigt sur så kan jag kan ta den. Hur narcissistisk får man vara att man tror att det handlar om mig? Men skämt åsido.
Men jag ska haka i, för jag satt och tänkte på just det där med att matcha in nya spelare och så vidare. Och att det kan påverkas av det här att man nu hamnar i dödens grupp. För att det lär ju, alltså jag ser ju inte att inte Frankrike och England kommer ta de två första platserna i, eller ettan och tvåan direktplatserna till EM. Och att Sverige då kommer tvingas till ett playoff och ändå ha en väldigt bra chans och ta sig till VM och kommer ta sig till EM. Jag ser liksom inget annat, men jag satt också och tänkte på, då ställer det ju till det för att vi kommer inte ha så många matcher igen. De har ju pratat om det att det har inte funnits träningsmatcher nu på väldigt, väldigt länge för att slussa in spelare. Men när jag hör dig så inser jag att det här är ju mycket, mycket bättre, för det gör ju också att vi kommer ifrån det här som jag är allergisk mot, när man ska inom citationstecken skola in nya spelare och väljer att vi slänger in en helt ny elva, varsågoda, gör ert. När det fortfarande är tävlingsmatcher, när det fortfarande står saker på spel, ja, men då kan man skruva på lite grejer, man kan låta några spelare få chansen åt gången och då kommer de in i en miljö som redan fungerar. Det är inte elva spelare som kanske inte har spelat tillsammans innan, som alla känner att nu ska jag ut och bevisa mig. Nu ska jag visa att jag ska ha plats i elvan nästa match när det gäller någonting. Nu ska jag visa framfötterna. Utan det här blir ett bättre sätt. Så att det kanske är bra trots allt. Jag var lite orolig för det där annars, att möjligheten att i träningsmatcher i höst försvinner om man inte kommer ett eller två. Men det blir nog bra. Ska vi ta gå över? Eller vänta, jag ska nämna en grej till också. När vi bryggar över till det här med matcherna som spelades häromveckan mot Bosnien-Herzegovina, så var det ju Nations League också. Jag har varit inne på det här att jag sörjer att Sverige inte har någon OS-plats. Men en sak som säger ganska mycket om damfotbollen just nu, skulle jag vilja säga, det är om man tittar på, ja, nu bryts ju tyvärr Sveriges otroligt fina historik. Sverige var ett av lagen som alltid har spelat OS. Brasilien och USA har också alltid varit där. De är fortfarande där. De får så roligt sommar. Jag tänker inte mer på dem nu. Men jämför man med vilka lag från Europa som var med för 3 år sedan. Det är inget av de 3 lagen som är med i sommar. Det är 3 helt andra lag som har tagit platserna den här sommaren. Senast så var det ju Great Britain, som England så fint heter när det handlar om OS. Det var Nederländerna och det var Sverige. Nu blir det Frankrike, Spanien, Tyskland. Det är ändå lite häftigt att se hur mycket som har hänt. Och den resa Spanien är ute på, jag reagerade på när de sa i sändningen till lottningen att Spanien fick ännu en trofé att sätta in i sitt troféskåp. Så jävla många har de inte. Men just nu så är de ju on top of the world och visar än en gång att de är vinnare. De är ute på en otrolig resa och jag är väldigt glad att vi slapp dem i gruppen ändå. Även om det är väldigt fint att få åka till Spanien lite hela tiden. Josefin Rybring sa väl att hon har varit i Spanien 4 gånger på 3 månader nu. Jag kan skriva under på den. Jag är också inne på min 4:e trip till Spanien på 3 månader just nu. Så att glad att vi undvek dem. Men om vi snackar Sverige då?
Förlåt.
Du får bryta in precis när du vill.
Jag vill bara lägga till en sak med det du sa med de nya OS-lagen eller sådär, att vi pratar ju så mycket om utveckling och vi pratar alltid om att vi vill se liksom, att damfotbollen tar nästa kliv, Men det, en del av det är ju också att man måste göra förändring. Att vi kan inte göra det vi alltid har gjort. Eller vi kan inte se resultatet vi alltid har sett. Det är klart att vi alltid kommer önska Sverige det bästa alltså möjliga. För att vi vill ju se dem i alla mästerskapen. Men jag tror att man måste ibland så här, lite jämka. Man kan inte alltid få allting. Och är Sverige, nu är lite krass här, tillräckligt bra. Så hade de tagit sig dit. Så att det, jag vet inte, jag gillar skärmen av det, även om jag såklart alltid kommer liksom sitta och deppa när inte Sverige tar sig vidare. Men jag gillar vad jag säger också, så det var bara det jag ville hoppa in i, att vi kan inte förvänta oss samma resultat när vi har korrigeringar. Eller vi borde inte få det i alla fall.
Nej, sen måste vi ju däremot få till en korrigering också på OS. Det har jag varit inne på innan. Det måste antingen se ut som herrarna så att faktiskt det är 16 lag och då finns fler Europaplatser. Eller så kan vi lika gärna skita i den turneringen. Punkt. Det här är bara något hobbyformat som man håller på med. Någon, ja.
Anna for president.
Jag orkar inte ens med den mer. Nu ska vi inte prata OS på ett tag. Nu ska vi prata Sverige. Bosnien, Herzegovina. Vi ska väl inte analysera de matcherna i sig. Jag menar, Sverige vann med 10-0. Förutsättningarna var vad de var. Och Sverige fick ju en fin start tack vare Madeleine Janogys 2 mål i den första halvleken nere i Zenica. Och efter det så var det ju aldrig något snack om saken. Sverige var klara där och då. Det erkände till och med Peter Gerhardsson efter att, ja ja, det är väl klart att vi kände att det var klart redan då. Kanske inte efter Janogys 2-0, men när slutresultatet blev 5-0 på bortaplan så kände även Sverige att det var klart. Men vilka tycker du då tog chansen under den här samlingen? Vilka spelare vill du se mer av nu när vi kliver in i den här tuffa EM-kvalvåren?
Jo, men jag skrev upp 3 namn. Och det är en gigant konstant, döper jag henne till. Vi har en nykomling och vi har en återvändare på den här listan. Vilken ska jag börja med?
Börja med den giganta konstanten.
Giganta konstanten. Filippa Angeldal såklart. Fy satan vad bra hon är. Alltså det är, jag ska inte säga man tar henne för givet, men hon har ju inte en spelstil som nödvändigtvis alltid syns mest. Men hon är så nyttig för det här laget och det är de här alltså fantastiska bollarna hon kan lirka in på små ytor eller lyftningarna, tillslaget. Ja, men hon kan göra mål själv. Och man pratar ofta att liksom sexan, den defensiva mittfältaren, det är den som ska, du vet, driva motor, eller vad säger man, alltså motorn på mitten brukar man ju prata om. Men jag ser det lite mer som att det är nu Filippa Angeldal ska ta nästa kliv. Hon måste vara en del av den här generationsväxlingen där hon blir en mycket mer framträdande ledare. Inte att hon måste ändra sitt ledarskap utan precis fortsätta som hon gör. Och jag tänkte på det, hon är sällan skadad, hon är sällan borta, hon är liksom alltid tillgänglig, hon är alltid vår startelva. Och för mig är hon en av de absolut viktigaste kuggarna för vårens matcher. För att funkar inte hon så funkar väldigt lite i Sverige, skulle jag ändå vilja hävda. Så jag valde Filippa Angeldal som en av mina absolut nyckelspelare. Det är vår giganta konstant.
Jag håller helt med dig, och också med tanke på den osäkerheten som har varit på det centrala mittfältet de senaste åren med Caroline Seger, som ju Angeldal klev in lite i skuggan av under, det var väl Tokyo OS som Angeldal gjorde sitt stora inträde i det här landslaget efter att ha blivit petad, det är kanske ett hårt ord att säga, inför VM, men hon hade själv förhoppningar om att komma med i VM året innan så att sen få följa med till OS. Det var ju stort för henne och hon blev dessutom direkt en given spelare i den startelvan. Och sen dess har hon ju varit där. Som du säger, hon är en konstant sen dess. Och är ju en spelare som kan hjälpa till i defensiven när det behövs. Som är kanon i det offensiva spelet. Hon har sin tillslagsfot, hon kan användas på fasta situationer. Hon kan göra mål själv. Jag tyckte också inställningen var väldigt rolig efter den andra matchen mot Bosnien där hon ju gjorde sitt solomål. Och det börjar ju med en passning som inte går rätt.
Nej, men det går så fort som man tänker inte så mycket, utan jag tror jag slog bort bollen i första skedet och sen blev jag så arg så då tänkte jag nu kör jag.
Det var det som hände alltså när den där bollen slås bort, att okej, nu ska den bara in.
Ja, lite så.
Målgesten då, berätta.
Nej, men det var en planerad målgest. Fint att göra det nu på hemmaplan och framför fansen och familj och vänner på läktarna, så det passar bra.
Du vill inte wasta den i Bosnien?
Nej, exakt.
Jag tycker det är häftigt att se den utvecklingen som hon har haft och att hon växer med det förtroendet som hon får allt mer i City. Det känns som att hon kommer vara en av våra viktigaste spelare, för jag menar, seger inte kvar. Vi har Elin Rubensson som var en av Sveriges absolut bästa spelare i VM, men som har spelat väldigt lite fotboll sedan dess, tyvärr. Nu har det ju varit en smäll mot huvudet under det här lägret, vilket gjorde att hon inte kunde spela mot Bosnien. Då hade hon precis kommit tillbaka och gjort några minuter mot Real Madrid i Häcken innan det, efter sin skada som hon fick i Champions League-kvalet. Alltså det var de första minuterna hon gjorde på 3,5 månad, och så kom hon på en smäll igen. Jag blir lite orolig för alla bakslag som Elin Rubensson har åkt på de senaste åren. Hon är ju trots allt, när hon väl kan spela, så är hon en av Sveriges bästa spelare. Och hon är otroligt viktig i det jobb hon gör ute på planen. Men nej, jag uppskattar att Filippa Angeldal är en spelare som numera nämns i de här sammanhangen också. Och som då får vara den giganta konstanten. Vad hade du mer? Jag har till och med glömt alla dina fantastiska namn. Det var någon nykomling, va?
Ja, jag förstår det. Det var en nykomling och det var vad jag räknar som en återvändare. Så att, ska jag hoppa in på nykomlingen eller?
Gör det.
Nykomlingen, jag vet inte om jag chockar någon nu, men Rosa Kafaji. Hon gör 2 starter och hon gör sitt första landslagsmål. Vet du vad? Jag tycker hon är så fräck, för att det är... man glömmer hur svårt det är att ta sån plats som hon gör vid den åldern. Vid det förtroendet hon får den här samlingen. Man tar det för givet lite, tror jag. Och jag tror det är väldigt nyttigt att komma ihåg att det här är en spelare som har behövt tro på sig själv väldigt länge, när inte alla andra gjorde, mig själv inräknat. Och jag ska väl ändå säga att jag, det har jag ju sagt tidigare i podden, att det har aldrig handlat om att jag inte tror på henne, utan snarare att hon har inte haft samma jämna prestationer som jag anser har varit viktigt för vissa uttagningar och så vidare. Men nu är hon självklar, tycker jag. Jag tycker hon har visat tillräckligt mycket den här samlingen att hon kommer vara en del av det framtida Sverige. Hon tillför någonting helt unikt och nytt. Hon är löpvillig, kanske ibland lite för mycket, men fortfarande en spelare som jag älskar att se spela fotboll. Hon tänker fotboll hela tiden och hon är hela tiden aktiverad i vill ha boll, vill ha boll, vill ha boll. Och är det någonting som svensk fotboll behöver, så är det fler spelare som kräver boll. Och då pratar jag inte svenska landslaget, då pratar jag liksom på bredden också. Att när man tittar på fotboll, ungdomslag och så vidare, så är det väldigt ofta att man lär sig att passa in i struktur. Man lär sig att passa in i laget, men man hjälper inte alltid unga att, hur ska man säga, vara lite egoistiska på fotbollsplan. För det är inte så svenskt. Och det går inte alltid hand i hand med den internationella fotbollen. Utan det behövs lite egon med charm. Jag hoppas att min poäng framkommer här. Jag tycker man måste kunna ta för sig utan att det är på bekostnad av laget. Och jag tycker att Rosa har hittat helt rätt balans i att tro på sig själv. Men också funka i svenska landslaget. Så att jag är jätteimponerad av hennes samling.
Ja, apropå att kräva boll, så det jag tar med mig från den här samlingen, det är ju alla gånger jag har sett Rosa Kafaji med boll. Och då pratar jag inte om under matcher, utan var man än ser Rosa Kafaji. Alltså som när hon kom till matchen i Zenica, där hon ju då skulle få göra sin debut från start. Ja, men vad kommer hon med från bussen om inte med en boll under armen? Det är kanske inte det konstigaste man har sett, en spelare som kommer med en boll i samband med en match. Men hur många spelare ser du kliva av en spelarbuss med bollen under armen, hörlurarna på, fullt fokuserad? Ännu mer förvånad blev jag när jag sen var på spelarhotellet för att jag skulle göra en poddinspelning med Madeleine Janogi, som ni för övrigt kan höra om ni söker på Sportbladet Daily. Så finns det en lång intervju med Madeleine Janogi där om flytten till Fiorentina och så vidare. Men när jag skulle göra den så satt jag ner i lobbyn och väntade på att bli insläppt i det rummet jag skulle göra. Och spelarna var på väg till och från middagen. Vem kommer ut därifrån om inte Rosa Kafaji med en boll under armen? Hälsar glatt Och sen så går hon iväg i korridoren och när hon har kommit några steg in i korridoren, ja, men då släpper hon ner bollen och så går hon med den vid fötterna hela vägen bort till hissen och sen försvinner hon. Hon har alltså alltid i princip en boll med sig.
Det är otroligt. Jag kan inte säga att jag hade detsamma när jag var aktiv. Och det är ju för oss som har det. Hon är så unik i så mycket. Och det är också därför hon har en bländande teknik. Och framförallt hon har roligt. Alltså hon har ju roligt med fotbollen. Och det är också någonting som jag tycker många kan ta efter. Att den här lekfullheten. Att liksom fotboll ska ju vara lekfullt. Vi ska ju inte hämma våra spelare. Och det är ju ingen som gör kanske direkt så. Men så som jag växte upp med fotbollen så var det helt annan utbildning, om vi säger så. Det var andra instruktioner som gavs än vad det kanske är idag. Så att, det är också en utveckling som går på rätt håll och hon är en del av det. Så att, hon blir även en nyckelspelare och en spelare jag utgår från kommer vara fortsatt med i det här landslaget.
Ja, allt annat vore ju otroligt märkligt faktiskt. Bara en fråga apropå det. Så fick hon ju spela i två lite olika roller i de här matcherna. Sverige valde ju att ställa upp på lite olika sätt. Vad säger du om det sättet man valde att göra i hemmamatchen? Alltså där man hade två stycken i den rollen där hon fick spela lite med Anvegård och lite med Kosovare-Aslani. Helt plötsligt så fanns det plats för både Kosovare-Aslani och Rosa Kanfadje på planen.
Jag älskar det. Det där är så jäkla bra poäng för att vi ser, jag ska inte säga en trend, men om jag som följer damasvenskan så pass mycket tycker vi ser allt fler exempel på det här två tior. Om det då är en ytter som kommer in eller redan uppställda tior, en forward som droppar ner som tia. Vi ser olika alternativ till det där. Men ofta, väldigt ofta nu är det två offensiva. Och jag ser ju det som någonting otroligt i sådana här matcher framförallt. Där man möter ett motstånd som kräver kreativitet och att man luckrar upp. Det är kanske en annan matchbild om man möter ett Frankrike, ett England. Då har jag ju kanske inte lika stor tilltro till just den modellen. Men det är ju det som är härligt också att så här, okej, vi har alternativ för olika matchbilder. Och det är ju det som också blir en nyckel framåt för Sverige. Att vi kanske har haft svårare matcher där vi har behövt vara mer bollförande. Och framförallt i sista tredjedel. Hur man löser den nöten och hur effektiv man kan vara. Då kanske det är så att man har två tydliga tior. Så att det är väl kanon, tänker jag. Vad säger du?
Jag håller med och uppskattar just att man har den där variationen. Möjligheten att ändra och möjligheten att ha två så pass kreativa spelare som till exempel Kosovare Aslani och Rosa Kanfadje på planen. För att tidigare när Gerhardsson har pratat om Kanfadje så har det ju hela tiden varit vi ser henne i rollen som tia, vi ser henne i rollen som Kosovare Aslani spelar. Nu var ju Aslani avstängd i den första matchen och sen så har hon varit sjuk en längre period, haft problem med hosta. Det märktes nere i Marbella att hon fortfarande hade lite problem med det. Hon gick runt och hostade och var inte med i träningarna första dagarna. Eller det var i alla fall första dagen var hon helt utanför träning. Sen började hon stegras in sakta men säkert. Så, men hon var ju inte redo för 90 minuter i den där matchen, startade inte för Milan i helgen heller. Så att på så sätt så är det ju skönt att se att ja, men det kan finnas plats för båda två. Gerhardsson kommer inte alltid behöva välja. Sen visst, mot lag som Frankrike och England kanske det inte är rätt väg att gå. Men det hade varit lite kul att se dem våga testa mot ett lag som Irland till exempel. Vi får väl se hur det blir i det här kvalet och lite också beroende på när matcherna kommer i matchkalendern. Det kommer ju också spela roll vilka som blir nyckelmatcher hit och dit och så vidare. Men ja, återvändaren då, den sista. Jag har en gissning på vem det är.
Ska du gissa först då?
Ska jag gissa så gissar jag på en tvåmålsskytt som inte hade gjort mål på, jag vet inte hur många dagar det var. Det var över 1200 dagar eller något sen hon var med senast.
Nej, det är fel faktiskt. Det är inte, oj, det är inte Hammarlund. Nej, jag vet. chocken. Men kom ihåg att jag också sa att jag räknar henne som en återvändare. Så det är med en liten sån asterisk eller vad det heter. Anna Anvegård har jag valt som en återvändare. För att hon har inte alltid varit given. Och hon har behövt kämpa rejält för att visa upp sig. Och jag tycker hon tar chansen. Jag tycker att hon är så användbar på så många positioner. Jag tycker att under Champions League-spelet med Häcken har hon blommat ut. Jag tycker att Amegård är som bäst när hon möter bättre motstånd. Jag tycker hon blir lite reaktiv när hon möter sämre motstånd. Så att det känns som att hon är så klockren i landslaget. För hon kan användas på en kant. Hon kan mycket väl vara forward. Och hon kan vara i tia-rollen. Jag tycker att hennes känsla för att spela fram bollar är lika intressant som hennes förmåga att göra mål själv. Så att jag vet inte, jag bara fick en så här härlig, där är Anna Anvegård. För vi har sett henne i så många olika faser tycker jag, där hon alltid hållit hög nivå men kanske inte sin maxprestation. Men under Champions League så har vi sett hennes kvaliteter och att hon också överför det till landslaget tycker jag är bländande. Så där har ni min trio. Filippa Angeldal, Rosa Kafaji och Anna Anvegård är tre nyckelspelare som jag vill se framåt.
Mm, mycket bra poäng och jag gillar det här med Anvegård utifrån att hon faktiskt är användbar på så många olika positioner. Hon kan ju också gå in och backa upp i rollen som nia om det behövs bakom en sån som Stina Blackstenius. För det är väl också en av våra mest givna startspelare i det här landslaget med Peter Gerhardsson. Det finns inte på kartan. Det är typ alltid den spelare som Peter Gerhardsson nämner först i alla sammanhang. För att prata om försvarsspel, ja men då är hon vår första försvarsspelare. Och pressen hon sätter och sådär. Så att Peter Gerhardsson skulle plocka bort henne, det ser jag inte på kartan. Men vi behöver ju alternativ i den där rollen. Och vi får väl se, Pauline Hammarlund skadade sig ju faktiskt i matchen mot Bosnien senast och var inte med i Fiorentinas match i helgen. Så vi får väl se hur det är med en sån som Pauline Hammarlund. Jag tyckte ändå det var kul att se henne tillbaka och jag fick något mail så här när jag benämnde hennes comeback som en succé-comeback. Det var någon som sa, hur kan man säga det mot ett lag som Bosnien-Herzegovina? Ja, har man varit borta så pass länge, är på planen och efter två touch så har man gjort mål igen. Så är det en succé-comeback. Det spelar ingen roll vilket motstånd det är.
Nej, och jag måste bara hoppa in här. För det här är så tydligt exempel tycker jag. På när man inte förstår vad de här spelarna måste prestera på den här nivån. Att det kommer inte av sig själv. Det är inte så att de bara kan ställa sig där. Åh, det är Bosnien, så existerar de och så blir det mål. Hon väljer rätt ytor, hon har rätt timing, hon sätter dit pannan. Alltså det är ett provocerande mail. Jag håller med att du stöttar henne där. För att det är inte lätt att göra mål. Vi har ju sett våra startspelare gång efter annan som inte gör mål. Alltså, nej, den håller jag inte med om. Sen är det ju alltid kul med engagemang och att folk läser till exempel det du skriver och följer landslaget framför allt. Det är skitkul med det engagemanget och det ska ju vara känslor i fotboll. Så jag säger inte att det är fel att man har åsikter, men jag håller bara inte med om den åsikten. Punkt.
Nej. Samma här, jag tycker absolut att det där var en succé-comeback och man kan inte ta ner den med bara att säga att motståndet var som det var. Att ställningen var som det var. Det är en prestation oavsett då att komma tillbaka efter så lång tid som hon gjorde. Det var kul att se henne i landslagströjan igen. Det var ju också otroligt roligt att se. Alltså det finns ju många små ljuspunkter under den här samlingen. Jag gillar att du höll dig till tre här. Så att jag kan sväva iväg lite här och bara slänga in några andra små ljusglimtar från den här samlingen. Alltså, Monica Josobas energi under hela det här lägret. En otrolig glädjespridare, både på och vid sidan av planen. Blev ju bland annat skrämd av Jennifer Falk innan hon skulle gå in och göra sina första intervjuer. Så här, hon var lite nervös för om det skulle vara live och så här, men vad säger man? Helt förståeligt, ens första samling. Hon ska gå in och ställa sig vid min mikrofon. Jennifer Falk har precis varit där. Falk säger till henne när hon går därifrån att bara så du vet, så de frågade mig om dig i intervjuerna. Det var inte jag, det var SVT som hade frågat henne om det innan, men det sa hon inte. Och så hon bara så du vet, jag sågade dig, säger hon, och så skrattar hon och går till en redan nervös debutant. Josef bara kommer in lika glad ändå och härlig energi och kul att hon får göra sina första minuter, för det är också en sån grej. Är det någonting man kan räkna med att Peter Gerhardsson är, så är det inte så här, åh jag ska göra någonting för att vara snäll. Han bytte inte in Caroline Seger i bronsmatchen i VM, trots att hon hade deklarerat att det är hennes sista mästerskap. Han bytte inte in henne i det som kunde ha blivit hennes sista landskamp för Sverige i Spanien. Inte ens en minut eller två. Han lät inte Zecira Musovic stå matchen borta mot Bosnien. När hon för en gång skulle få spela där hennes rötter kommer ifrån. Hon fick istället stå hemma matchen. Så att sådär, det där, sånt tänker inte Peter Gerhardsson på. Alltså, det var inte givet att han faktiskt skulle slänga in Josuba bara för att hon skulle få några minuter. Därför kul att se en annan ljusglimt från Tele 2. Det var ju också hon som, det spelade ingen roll om hon, det var verkligen så här, ja men slå ner henne och hon står upp igen. Alltså som en sån här liten kägla med en tyngd i botten som bara flyger upp igen. Jag pratar såklart om Matilda Winberg och alla hennes aktioner. Fan vad hon älskar att spela på Tele 2, den tjejen.
Ja, verkligen. Jag såg någon på Svenska fotbollsförbundets egna Instagram-story. Som är, alltså det, har man inte sett det, måste man nästan gå in och kolla. Det är så jäkla kul. För vad skrev de så här? Don't let them know your next move. Alltså, låt dem inte veta ditt nästa move. Och hon går i backen, typ snubblar på sig själv, rullar liksom 360 upp igen, tar med sig bollen och går vidare. Alltså det är helt otroligt klipp. Men det är ju verkligen så. Och även hon får göra sitt första mål med det här svenska landslaget. Så det är ju grymt kul att se. De tar för sig, de får chansen och de tar för sig.
Inte helt oväntat att just det heller sker på Tele 2 Arena.
Det är en speciell plats. Och att få spela med gula dräkterna idag istället för grönvita är såklart en stor ära. Man känner en stolthet. Och så lyckades jag också göra mål på just den platsen. Så att det är svårt att ta in.
Om vi pratar om målet då, berätta.
En liten variant. Jag är uppe för ögonkontakt. Så springer jag bara egentligen mot bollen. Och touchar. Skjuter in i mål.
Vad går igenom huvudet när du ser att den där går in?
En lättnad, stolthet, jätteglad. Alla känslor.
Hur spelsugen var du där ute? För du var ju en av dem som faktiskt bjöd på lite show. Det var tunnlar här och där. Det spelade ingen roll om du var i gräset. Du var ändå upp och iväg med bollen sen.
Som jag alltid tänker inför matcher. Framförallt när man får chansen från start med landslaget, att egentligen bara visa vad man går för, ha mod, självförtroende, oavsett om man är nere i gräset eller uppe i luften, vad den är, så vill man göra allt man kan på den speltiden, de minuterna man får. Nu fick jag spela hela matchen, så att det var väldigt kul.
Bayern-spelarna, eller de tidigare Bayern-spelarna, var ganska mycket glada att vara tillbaka än de som till exempel spelar i Häcken. Men nu har Josefin Rybrink fått vinna en match på Tele 2 Arena. Som Madeleine Janåg var inne på. Att det blir väl kul för dem att de får känna hur det känns att vinna här också.
Ja. Åh, vad kaxigt.
Vi kanske inte ska rub that in på Häcken mer. Men ja, är det något annat du tar med dig från den här samlingen?
Vet du vad? Nej, jag tyckte att det var så jäkla fin övergång till vårt nästa ämne. För vi ska ju prata lite Svenska Cupen. Så jag tänker vi. Vi lämnar Bosnien och pratar Svenska Cupen istället.
Ja, tillbaka till svensk klubblagsfotboll. Det blir man ju ändå lite glad av. För nu börjar tävlingssäsongen på riktigt. I helgen så är det dags för Svenska Cupen. Och vi kan ju påminna alla som lyssnar på den här podden, om ni inte vet det redan nu, att ni ser alla matcher i Svenska Cupen på Sportbladet. Vi sänder hela gruppspelet med start alltså på lördag. Och ja, vad tänker du inför cupen?
Genuin nyfikenhet bara. Man har inte hunnit eller kunnat se så mycket av försäsongsmatcherna, för alla spelas ju inte så att man kommer åt dem. Och jag ska vara ärlig och säga att så här precis i början, innan vi kommer in mot kuppen, så går jag inte och köper abonnemang på varenda lokaltidning som finns i Sverige, utan jag håller mig lite tills jag får tillgång på vi använder ju en viss portal när vi kollar matcher genom jobb. Och det är perfekt att Svenska Cupen kommer igång, för nu får jag äntligen börja scouta lagen på ett helt annat sätt. i dessutom tävlingsmiljö. För det tycker jag är det nästan allra viktigaste. Det är färre byten såklart än vad som görs i träningsmatcherna. Och oftast är det ju den elvan som de vill arbeta in också till säsongen. Så det hjälper mig i mitt arbete. Och lite lättare att bedöma framförallt skulle jag säga. Men jag tänker ju att jag ser fram emot det såklart. Kolla nya spelare i nya hemadresser. Och lite så att jag inte är helt säker på vad jag har kanske tidigare, vad ska man säga, topptippade lag och så vidare. Så att vi ska väl beta igenom grupperna framförallt och sia om vem vi tror tar hem gruppen och därmed gå vidare. Så vill du börja när för en gång skulle höll jag på att säga att gå före mig eller ska jag bränna av mina?
Men jag kan väl börja för en gångs skull här då. Och,
nej, det var inte alls så menat. Det lät ju lite som så här, du slänger in mig i hetluften. Det var inte så jag menar. Men jag tänker att vi slänger in dig i hetluften nu. Det var så.
Ja, låt oss. Jag är ändå uppvärmd här i solen. Men om man börjar titta på grupperna. Det som är lite speciellt med damernas kuppspel, det är ju också där med den geografiska lottningen. Den tycker jag också, den måste slopas omgående. Det blir jättekonstigt. Man får se till att få in tillräckligt med pengar så att resor och sånt inte ska spela så stor roll att man ska kunna faktiskt ha en fri lottning in i det här, eller ja, sidat såklart, men inte att det ska vara beroende av geografin. För vi har ju till exempel en grupp som är Stockholmsgruppen där det kommer vara Derby Bonanza, där också KIF Örebro får vara med på ett litet hörn. Kul för KIF Örebro att få in i gruppen med alltså AIK, Djurgården och Hammarby. Förhoppningsvis blir det rejält heta derbyn i den där gruppen. Vi börjar ju till exempel med Hammarby-Djurgården på Kanalplan till helgen. Det är det som kommer sparka igång hela Svenska Cupen. Svårt att hitta en bättre start. På så sätt är det ju tacksamt med den här lottningen. Men man vill ju att de bästa lagen också ska kunna gå så långt som möjligt. Och i fjol var det ju faktiskt katastrof när det gäller lottningen. När vi hade 2:an, 3:an och 4:an från damallsvenskan säsongen innan i samma grupp. Där vi alltså hade Linköping, Rosengård och Kristianstad i en och samma grupp. Också då när man bara, jaha, det här är alltså geografiskt baserat, ändå hamnar Linköping i den gruppen som låg 2:a. Mycket, mycket märkligt. Men ja, det var ju förra året. Nu är det lite bättre, Linköping och Rosengård dock fortfarande i samma grupp. Men om vi börjar från grupp 1 då, för att vara lite, ha någon form av logik här. Där har vi då BK Häcken, Kristianstad, Lidköping och Växjö. Det är alltså 3 damallsvenska lag i den här gruppen. Det är ju en grupp som kan kompliceras lite av, för när man tittar på det här så känner man ju klart att Häcken vinner den här gruppen. Men det man ska ha med sig in i det här, det är ju att kvartsfinalerna mot PSG, ja, de spelas runt de här matcherna. Så hur mycket kommer Häcken växla i sina startelver? Hur mycket kommer de behöva vila spelare? Vi har redan varit inne på att de har haft ett tufft schema. Det skulle kunna ställa till det lite och det kommer ju förmodligen bli en ren gruppfinal på Bravida Arena den 24 mars mellan Häcken och Kristianstad. Även om Växjö har imponerat en del under försäsongen resultatmässigt så är det svårt att se att de ska kunna rå på de här. Och jag tror väl ändå att Häcken tar hem det trots att de ska in mot PSG här i veckan runt den där gruppfinalen. De möter ju alltså PSG hemma innan den här matchen och borta i veckan efter. Vad säger du om det?
Jag älskar ändå att du byggde upp en sån jäkla spänning i den här gruppen. Att det finns ändå någonting. Och så bara, nej, men jag tror ändå BK Häcken. Men jag håller med dig såklart. Jag skrev upp BK Häcken direkt. Även om jag är väldigt nyfiken på vad Kristianstad kokar ihop. 2 nya tränare, ett lite nytt, nykomponerat lag. Har gått bra på försäsongen. Spännande resultat. Jag har inte kunnat säga så mycket, ska jag verkligen lägga till. Så att det är svårt att bedöma. Men det är klart att man kikar lite i resultaten. Och vi kommer återkomma till det i senare grupper också. Men jag är enig. BK Häcken har jag också valt som vinnare i grupp 1.
Sen kommer vi då till grupp 2. Det som var dödens grupp i fjol. Där vi hade Rosengård och Linköping. Nu får de sällskap då av IFK Göteborg och Vittsjö. IFK Göteborg? Hur hamnade de här? Det är ju ändå det som är skrällen i gruppspelet som är väldigt kul att se. Det är ju ett lag som fortfarande spelar i division 1, alltså i tredje serien i Sverige. Men ändå med i tagit sig till gruppspelet. Det ska bli kul att se dem mot den här typen av motstånd. De kommer ju dock inte ha någonting att säga till om i den här gruppen. I så fall så vet inte jag någonting om fotboll, skulle jag vilja säga. Jag vet inte vad jag skulle kunna säga att jag kan göra. Jag kan väl äta upp solhatten jag har med mig här nere om IFK Göteborg har någonting att säga till om och utmana om en seger i den här gruppen. Det känns väldigt, väldigt oriskabelt att göra det. Så har vi ju Vittsjö i den här gruppen också. Det är alltså tre damallsvenska lag även i den här gruppen och så ett från division 1. Hur kommer det gå då? Här har vi då en eventuell gruppfinal redan i den första matchen skulle jag säga. När vi har Linköping mot Rosengård och det ska bli väldigt spännande att se var vi har Rosengård i år. De har ju ett väldigt spännande nyförvärv från Japan som ska bli kul att se. Vi har ett Linköping som också har fått bygga en hel del nytt som saknar sina japanskor. Som har lämnat inför den här säsongen. Det är otroligt stora hål att fylla. Det är ett lag som har läckt en del bakåt under försäsongen så här långt. Jag känner mig helt så här rådvill i den här gruppen. Det känns som det kan landa hur som helst. Och frågan är vilka har fått ihop det bäst. Kanske redan till den här helgen. Redan till på söndag när Linköping möter Rosengård. Dessutom i Åtvidaberg. Linköping har inte matchen hemma på Bilbössen Arena, för där håller man på att byta ut gräset så att det ska vara nytt och fint lagom till den allsvenska premiären. Bra tänkt såklart, men det gör också att man tappar en hemmamatch i kuppen. Så ja, vad känner jag? Nej, men det blir i och för sig, Rosengård kom också vara så sjukt revanschsugna, för det var ju mot Linköping man blev så fullständigt utspelade på bortaplan i början av förra säsongen när man kände bara, vad är det här, jag har aldrig sett ett så blekt Rosengård tidigare. Men ja, de har ju också fortfarande sina skadeproblem. Det är så mycket frågetecken kring det här, men jag säger nog ändå att Rosengård tar det här. För första gången så kommer de gå in med inställningen att Svenska Cupen är någonting vi bryr oss om i år. De har ju alltid varit så här, ja, Svenska Cupen. Det är inget av. Nej, nu landade det Rosengård. Jag hade skrivit Linköping innan, men ja, så kan det gå.
Vad roligt. Jag har också skrivit upp de här två. Och för referens så Malmö FF spelade ju mot Göteborg, förlora ganska grovt. MFF spelar ju i Elitettan nu, eller ska börja spela. Och för ytterligare referens, Vittsjö spelar 0-0 mot Malmö. Så jag vet inte riktigt vad vi har Vittsjö i år. Det är ju en av mina stora hjärtefrågor inför upptakten som vi också kommer ha på Sportbladet. Så att det är ju såklart superspännande att se vad vi får ut av Vittsjö det här året. Men oavsett det, Linköping eller Rosengård. Och jag har haft samma frågeställningar som du, Anna. För jag har tänkt så här, Rosengård, vad har vi dem? Har de så stukat självförtroende? Hur mår laget? Alltså är det skadan och så vidare och så vidare? Vi vet inte riktigt. Och sen då har de ett utländskt motstånd, mycket danska lag. Och det är tuffa lag i Danmark. Och då är det också lite svårt att säga om vilken nivå det håller. Linköping såg vi mot Hammarby tillsammans. Det var en träningsmatch. Och den här matchen tycker jag att Hammarby är så pass mycket bättre. Men framförallt att Linköping inte klarade av offensiven speciellt bra. Så du var inne på någonting där med de här två japanskorna, tiorna. Som inte, ja Takarada var ju inte tio. Men japanskorna generellt, de var ju så viktiga för det här laget. Och ja, jag är inte säker på att de får ihop det. Och jag står också välade nu. Och jag var inne på Linköping då istället. Jag tror att Linköping ändå trots allt tar det. För jag tycker att de har ändå mindre frågetecken kanske. Så här spontant. Jag tippar Linköping. Tar hem det.
Härligt, jag gillar när vi landar lite olika här. Och jag skyller mycket av mitt, att jag faktiskt nu vägde över. Det är för att jag har Olivia Skog i mitt huvud under den här landslagssamlingen. Så gjorde vi nämligen en chatt med henne där läsarna och tittarna på Aftonbladet får ställa sina frågor. Och i samband med den så pratade vi lite kort bara om liksom, ja men kuppen. Och så här. Och det kändes som att de ändå har någon form av självförtroende in i det här. Och att man vill gå in och bevisa nu att vi är ett lag att räkna med i år igen. Det som hände i fjol, det var en engångsföreteelse. Så att, just därför så blir det nog så att jag ändå landar i
Jag kanske...
Även om jag alltså hade skrivit Linköping innan.
Mm, du kanske fick mig, du övertalar kanske mig. Men jag håller mig till Linköping bara för att vi ska tycka olika. Men du har jäkla bra poäng alltså. Vi får se. Jag säger Linköping.
Äntligen. Jag uppskattar det.
Äntligen. Hela tiden. Men nej. Då kör vi. Jag kör Linköping, du kör Rosengård då.
Ja, i nästa så tror jag inte att det kommer att skilja. Dock, även om vi har Stockholmsderbyn som det känns som att det kan sluta lite hur som helst. Förhoppningsvis kan det bli en och annan publikfest. Jag hoppas verkligen att de bjuder upp till det i kuppen nu när vi får tre härliga Stockholmsderbyn. Tre helger i rad med Hammarby-Djurgården först, sen har vi AIK-Hammarby och sist ut Djurgården-AIK. Och hur kommer det då gå? Ja. Det behöver vi inte fundera jättemycket på. Det känns som att den här gruppen kommer Hammarby ta hem. Dels för att det jag ser som deras främsta utmanare. Det är ju visst, det här är en grupp där vi har fyra damallsvenska lag. I och med AIK som är nykomlingar i år. Vi har KIF Örebro som var ett bottenlag i fjol. Och sen så har vi Djurgården som man aldrig riktigt vet vad man har. Men som än en gång så här, när man tittar på truppen inför säsongen. Så känns det som att nu kanske de har landat rätt. Vi får väl se om de har det eller inte. Men de känns ju som den största utmanaren till Hammarby i den här gruppen. Hammarby är alltså regerande svenska mästarinnor. De är regerande cupmästare. De har Djurgården redan i den första matchen. De har den på kanalplan. De kommer vinna den. Och därifrån så blir det här, den här gruppen, ett fint äventyr för Hammarbys damer. Det kan väl också Bayern-fansen behöva som plåster på såren för det som hände igår när herrarna åkte ut.
Ja, jag har ingenting att tillägga det. Du summerade bra. Ja.
Ja, det var Stockholmsgruppen och Hammarby kommer alltså ta hem den. Sen har vi ju den här lite dysfunktionella gruppen får man väl ändå säga utifrån att den känns så märklig när man ser den utifrån att det då är geografisk lottning. Så har vi ju helt plötsligt, efter att ha kommit från en grupp med fyra damallsvenska lag, så kommer vi till en grupp där vi har två. Och två lag från elitettan. Det handlar ju då om Piteå och BP från damallsvenskan. Och sen så har vi IK Uppsala som ju åkte ur damallsvenskan i fjol. Och Umeå i den här gruppen. Jag tycker det är jättemärkligt. Alltså jag uppskattar verkligen att vi får de här stora derbyna i den andra gruppen. Men jag tycker det är lite märkligt att inte ytterligare något av de där Stockholmslagen går in i den här gruppen istället för Uppsala. Så att det åtminstone blir tre lag från damallsvenskan och ett från elitettan här. Och samma sak då i den andra gruppen. Att vi hade kunnat få in ett från elitettan i den gruppen mot tre damallsvenska motstånd. Det här känns bara så skevt. Men hur kommer det gå i den här gruppen då? Ja, men det blir ju samma semifinalister som i fjol. Blev också lite glad av en nyhet som kom där nu idag. Med att de jag då tror kommer gå vidare. För de som inte kommer ihåg vilka som gick i semifinal i fjol. Så är det ju då Piteå. Som jag tror tar hem den här gruppen. Det är att den första matchen. Den som spelas till helgen mellan Piteå och Uppsala. Där Piteå är hemmamatch. Den skulle spelas inne i deras tält. Det blir en match utomhus. Det gör mig ändå glad att arenan är redo att spela på den 10 mars. Det blir kul. Så att nej, den här gruppen vinner Piteå.
Och där är jag inte så säker, Anna. Alltså jag måste säga att jag har funderat på den här gruppen en hel del. Jag var inne och kikade lite på Piteås hemsida. Och Stellan Karlsson har inte varit så nöjd med träningsmatcherna. Han har varit väldigt tydlig med att vi måste höja oss för att komma upp på damallsvensk nivå. Kom ihåg att man har tappat Fanny Andersson. Stora generalen på mittfältet. Det tror jag är ett stort problem för Piteå. Det Piteå verkligen har för sig är att de är jäkla bra på att vinna matcher. Och de är bra på struktur. Och de har sällan vad ska man säga, de har sällan så här, jag tycker deras lägstanivå är väldigt hög. Tack vare också arbetet som Stellan Karlsson gör med den här truppen. Jag håller dem väldigt högt. Men det händer någonting i BP. För det är resultat. Återigen, jag lägger en liten brasklapp här. Jag har inte sett matcherna. Men jag ser resultaten. De vinner mot Djurgården. De vinner mot Norrköping. De har vunnit mot AIK. Det är ett BP som har fått behålla mycket av sin trupp. Det är ett BP som har fått behålla sin tränarstab. Som får bygga vidare på någonting, har kontinuitet. Det här är också ett lag som vi har pratat om överlevt kval nu. Håller sig kvar i damasvenskan. Det finns ju en glöd i det här jäkla laget som jag tror vi lite missar bland alla stora namnen. Och en annan del är det också Engman. Nyförvärvet från Hammarby kommer enligt... enligt lite källor höll jag på att säga, men enligt BP:s egna hemsida så är hon aktuell för spelet i Svenska Cupen redan. Hon har haft en skadeperiod, men nu ska vara aktuell. Och det är ju en jäkla förstärkning för deras del. Så att jag är inte så säker på att det är givet Piteå, utan jag säger till, vi ser en skräll. Jag tror BP tar hem den här gruppen.
Jag uppskattar att du tar fram en skräll här och har ju också funderat på BP. Det som gjorde att jag känner att men Piteå tar ändå hem det här. Det är också hemmaplansfördelen i den sista omgången i det som då kan bli gruppfinalen mellan Piteå och BP. Men det ska bli väldigt kul att se, och vi uppskattar ju skrällar, så vi får väl se vad som händer här. Och det kan ju vara som så att vi har ingen aning om hur saker och ting kommer gå, så att... det kan ju bli helt andra saker som känns som skrällar när det här väl är avgjort. En sak till. Förutom så här, nu har vi gått igenom grupperna. Vi är framme vilka som kommer gå till semifinal. Vi får se det då den 24 mars när gruppspelet är färdigspelat. Men någonting som vi sen måste se i Svenska Cupen framöver. Förutom det här att vi inte kan ha geografisk lottning, så att det blir såna här märkliga grupper. Som det kan bli med nuvarande format. Det är ju också att vi måste se till att Svenska Cupen på damsidan betyder någonting. Den måste få ett värde. Det måste vara prestigefullt att vinna den titeln. Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit inför en cupfinal. Där man försöker lite hetsa igång stämningen inför. Bygga matchen. Försöka få igång lite bass runt det som händer. Och så känner man lite så här att... jaha, nej, men det ena laget är inne i en svintuff period i damallsvenskan, så att de kommer mest spela av den här finalen, för att det är viktigare hur det går i damallsvenskan till exempel, för där finns det platser ut till Europa till exempel. Vi får väl se nu med ändrat format på klubblagsturneringarna ute i Europa om det kan göra att man kan göra som på här sidan, att kuppen faktiskt blir en väg ut i Europa. Någonting måste den i alla fall betyda. Det måste bli prestige att vinna den där pokalen, som ju också är den absolut fulaste pokalen man kan vinna. Det kan liksom inte vara som så att det känns som att ja, det här var allt vi vann. Den måste betyda någonting, och det måste man också se till att ändra så fort som möjligt. Ge kuppen lite prestige. Det har ju blivit bättre med gruppspelet. Med att vi faktiskt får in tävlingsmatcher på försäsongen istället för träningsmatcher. Nu gäller det att ta nästa steg och se till så att man känner att det här, det är häftigt att vinna. Inte bara om man heter då Hammarby och får vinna den på Tele2 Arena inför hur mycket folk som helst. Utan vi måste se till att det blir lite prestige i den här turneringen. Det var mina slutord kring cupen. Har du något mer att tillägga?
Nej, det var svinbra poänger. Verkligen, jättebra. Och just där, de detaljerna, det är så viktigt att få fram. Dels med lottningen sker och vad den faktiskt betyder. För att, ja, det säger ju sig själv såklart. Så att jag har ingenting att tillägga. Men att vi såklart ser fram emot det som FAN. Och att vi är så taggade på att komma igång med tävlingssäsongen för damlagen, damasvenskan, som är på gång också snart.
Det ska bli jäkligt kul att dra sig igång redan i helgen. Ni ser matcherna på Sportbladet, och vi ska alldeles strax säga tack för den här veckan. Nu kommer vi ju snart närma oss den här perioden där vi kommer ut frekvent igen. Med frekvent menar jag ju då lite tajtare. Nu har vi faktiskt lyckats hålla vårt tvåveckorsintervall här ett tag. Snart kommer det bli en gång i veckan igen när vi närmar oss damallsvenskan. Men innan vi säger hej då så är det ju så att vi måste dela ut 5+. Man skulle kunna ge det till ganska mycket den här helgen om man bara blickar mot de brittiska öarna. Man skulle kunna ge det till Arsenal som än en gång säljer ut Emirates. Som väl hade typ den högsta publiksiffran i England den här helgen. Ja, vi räknar in Premier League. Liksom för andra matchen i rad på Emirates så säljer man ut den. Och jag såg vad Robert Vilahamn skrev om det här och känner genast att jag måste gå in och läsa vad det betyder. För det säger också väldigt mycket kring vad sådana här matcher betyder. Och det tar lite tid för att jag samtidigt ska googla och så går det inte att googla på datorn. Men vi går in på telefonen istället.
Jag vet exakt vad du ska plocka fram och jag tycker absolut att vi ska ta tid till det. För det var faktiskt gåshur på de orden. Så att det kan vi verkligen vänta in.
Det är bara synd att internet på telefonen inte funkar när jag spelar in. Men vi jobbar på här.
Men du kan summera det kanske? Eller vi kanske inte måste läsa det ordet, vi kan ju summera det lite.
För det var ju så att Arsenal de mötte Tottenham i helgen. Ett North London Derby på Emirates. Där Robert Vilahamn då kommer som coach för motståndarlaget. Och att få se matcherna spelas inför slutsålda arenor är häftigt. Han poängterade att hans dotter var med på matchen. Och fick se alla de här fantastiska atleterna faktiskt spela inför den här typen av publik. Det gör att hon kan drömma om att spela inför sån här publik. Att hans son också var med. Och att det här gör att hans son inte bara har manliga förebilder som fotbollsspelare. Han har även kvinnliga förebilder. För han får se alla de här coola fotbollsspelarna spela i de här coola miljöerna. Och att det gör också att man får förebilder som idrottare. Det spelar ingen roll vilket kön de har, utan det är fotbollsspelare som blir idoler. Det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna. Det var väl i stort sett det som han ville förmedla från det här. Och det tänkte jag lite också på landskampen mot Bosnien-Herzegovina på Tele2 Arena. Där man själv kunde känna att ja, det här är kanske inte det mest spännande man har sett. Men så sprang jag på en mamma i pausen som var på sin första, eller hennes son var på sin första fotbollsmatch. Och hon berättade att när hon var lite, ja men de hade brukat gå på ett gäng andra matcher. Men så var det så här att hon hade inte känt att det fanns någon miljö som hon kändes var riktigt så här lugn och inom citationstecken safe att gå på med sin son tidigare. Och kände att, men här finns ju en fantastisk möjlighet när landslaget kommer till Stockholm. Och det spelas på en tid som blir bra, ganska bra för barn. Och man känner att det kan vara en ganska lugn miljö att få kliva in i. Och hon sa det att, ja, jag var lite rädd att han skulle bli rastlös och springa runt och sådär. Det fanns ingen på Tele2 Arena som tyckte att matchen var i princip så spännande. Hon bara, han har suttit klistrad hela första halvlek. Så medan man själv satt och skruvade lite på sig där och kände att, ja okej, det kanske inte är den bästa fotbollsmatchen man har sett. Det är inte svinspännande. Så är det ändå en match där det då sitter unga kids som får sina nya förebilder. Och att det är både små pojkar och små tjejer som ser det här. Det här kommer bli deras vardag. Det här är vad som är det normala för nästa generation. Det är häftigt. Det hade man absolut kunnat ge 5+ till. En väldigt lång utläggning för någonting som inte...
för att säga att det inte blir 5+ till det.
Ja. För att vi har pratat så mycket om det tidigare. Man skulle också kunna ge 5+ till att Nathalie Björn har gjort sitt första mål i Chelsea. Och man känner att... Oj vad Peter Gerhardsson måste vara nöjd över det här målet. För att det där är ju definitionen av fallfrukt. Det finns ingen som pratar så mycket om fallfrukt på fasta situationer som Peter Gerhardsson. Nathalie Björn står där och hon lyfter in den och får fira sitt första mål för Chelsea. Även Johanna Rydding Kaneryd gjorde ju mål i den där matchen. Men fullträffen som sticker ut den här helgen, det är ändå Hanna Bennisons mot Manchester City. Jäklar, vilken fullträff hon får till.
Den är sjuk. Och framförallt för att vi satt förra avsnittet och pratade om Bennison och kvaliteten hon besitter. Och det är så jävla kul när man får svar på tal. Och hon bara, inte för att hon kanske har lyssnat precis på vår poddavsnitt. Men hon visar att det är exakt det som hon besitter. Och vi har ju sett det från henne tidigare, inte minst i landslagssammanhang. Men det är jäkla träff hon får på. Så det är klart att hon ska ha 5+ för det.
Ja, det får 5+ den här veckan. Och med det så är vi klara med veckans avsnitt. Och säger, vi hörs snart igen. Nu ska jag gå ut och ta lite sol till innan det är dags att åka hem till den där tävlingssäsongen som vi snart har i Sverige.
Njut, Anna.